Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Alltså min uppväxt har varit väldigt tuff. Det var 5 år där mellan jag var 13 och 18 tror jag som jag inte brydde mig så jättemycket om jag hade dött eller inte. Och så sitter och skriver efteråt bara, men ska vi inte ha en till dejt? Ska vi inte göra det här? Och jag kände bara, men gud, har inte du hade poppen på 10 år? Hur fan ska jag kunna dejta dig?
Nej men jag har
ja, som vi har väntat och som folk har önskat och tjatat. Mona Lisa, kan du säga ditt efternamn?
Skinnari.
Det är inte många som kan uttala det.
Nej, men jag kan inte uttala Svensson.
Nej, jag hör allt möjligt i mitt efternamn. Mm. Jag tyckte det var jättejobbigt i skolan, för då blev jag ju lite halvt mobbad. Du vet, när läraren skulle säga Mona Lisa... Skinnari eller skin... Alltså jag vet inte, jag hörde allt möjligt. Och då var det jobbigt, du vet, när folk i klassen satt och små skratta. Men nu...
Det är just de där jävla uppropen.
Nu jag bara, nej! Skinnari!
Men alltså de där uppropen har förstört folk från alltså barnsben på grund av lärare. Men välkommen hit!
Men tack så mycket!
Det är så kul att du äntligen är här.
Ja, men kul att vara här.
Jag såg din säsong av Ex on the Beach, alltså bänkad. Och hade liksom tider då jag kollade. För att jag tyckte att den var så, liksom det var en väldigt... underhållande säsong.
Ja, du tyckte det?
Ja.
Jag har bara sett halva säsongen.
Varför då?
Den sista delen av säsongen så mådde inte jag så jättebra i huset. Så att jag har bara helt enkelt inte orkat kolla på det själv. Jag tyckte det var lite jobbigt. Så att jag såg i början när jag kom in och de första avsnitten innan jag kom in. Men sen så såg inte jag så mycket mer. Jag försökte mer att typ blunda av det.
Är det sant? Mm. Men är det något, alltså har du kunnat kolla på något avsnitt och bara shit, jag hade ändå ganska kul, eller känner du typ bara ångest?
Nej, alltså det är jättemycket ångest. Det var de första avsnitten klarade jag av att kolla på när jag klev in i huset och så innan jag kände folk, och då var det ju ändå kul. Men sen, nej, alltså de sista avsnitten, alltså jag kommer ihåg att jag grät väldigt mycket i huset. Mm. Jag kommer ihåg att jag kände mig väldigt mycket utstött och... det var så mycket skit alltså på mig, så att jag har inte klarat av att kolla på det igen och alltså, vad säger man, återupplevt. Nej, det exakt. Igen.
Men alltså vad jag har liksom sett och hört på liksom sociala medier så är ju du en väldigt omtyckt karaktär. Mm. Har du fått mycket respons i typ DMs och så efter säsongen, att bara shit vilken jävla pangbrud, eller har du fått hat eller hur?
Nej, alltså det mesta jag har fått, det är ju positiv respons. Ja. Så jag skulle vilja säga att jag har fått alltså 90% positivt och 10% hat. Alltså lite så här konstiga eller höga kommentarer. Det får väl alla.
Ja, ja, ja.
Och det är ju med så här fake-konton som det kommer ifrån. Man går in och kollar, men det är 0 följare och 0 inlägg.
Så ett ägg som profilbild liksom.
Precis, så det är jättemycket positivt och det är superkul.
Mm. Men hur mår du just nu?
Just nu så mår jag bra.
Ja.
Jag är uttråkad av att vara i Sverige.
Ja, det är så.
Ja, gud ja. Jag sa till mig förra året, för 2 år sedan bodde jag i Thailand. Så förra året, jag bara, men nu är jag i Stockholm över vintern, för jag var utomlands så pass mycket året innan. Men jag ångrade mig väldigt fort. Så jag sa det, nästa år då kommer jag absolut inte vara i Sverige.
Nej.
Here I am.
Sitt sitting here and doing the podcast. Men kommer du åka nästa år då?
Ja, alltså jag är ju bara i Sverige just nu av en anledning.
Okej.
Och det är att alltså min största dröm, det är ju att bli alltså en riktigt bra DJ. Alltså jag vill producera min musik, och jag vill inte bara vara en DJ liksom i Stockholmsområdet, utan jag vill vara en DJ på stora festivaler. Alltså folk ska veta vem jag är. Och jag vill släppa min musik och du vet allt det där. Och det börjar komma igång nu i somras. Så det är typ därför jag är i Sverige.
Fan vad kul.
Ja. Så jag får försöka härda ut. Ja. Det är en enda anledning varför jag är här.
Du borde ha så här uppblåsbara palmer hemma. Ja. Och så en sollampa och så här exotisk musik.
Ja.
Ja men gud, men okej. Och du bor, som sagt, du bor i Stockholm. Mm. Bor du själv?
Nej, jag bor med en tjejkompis faktiskt.
Okay. Mm. Ja, ja. Nej, men alltså, som sagt, det har varit sån nyfikenhet kring dig. För att när man såg dig i programmet så känns det som att så här, man vill verkligen, verkligen veta mer om vem du är. Och alltså jag skulle väl typ vilja börja med att fråga så här om din uppväxt. Mm. Alltså så här, vem var du när du var yngre? Hur var det i skolan? Hur var det hemma? Hur mådde du liksom så här, om du tittar på lilla knodd Mona Lisa liksom?
Alltså min uppväxt har varit väldigt tuff. Det var 5 år där mellan jag var 13 och 18 tror jag, som jag inte brydde mig så jättemycket om jag hade dött eller inte. Alltså lite så illa var det. Åh gud, det här är skitjobbigt. Jag har så svårt att prata om det här.
Alltså ta din tid.
Min biologiska pappa, han och jag har träffat kanske, alltså det här är superkomplicerat. Alltså min uppväxt är jättekomplicerad. Jag har varit med om väldigt mycket.
Alltså kör det du vill berätta. Vi tror jag, folk sitter nu och bara oh my god, alltså berätta.
Min biologiska pappa, jag tror jag har träffat honom en gång och jag var 7 då.
Ja.
Sen hade vi lite kontakt på telefon och sen så slutade väl han höra av sig. Min lilla systers pappa, han har varit min pappa sedan jag var 3. Så han var min pappa på den tiden också när jag träffade min biologiska pappa den gången jag var 7. Och han var ju mitt allt. Jag spelade ju fotboll i 7 år, jag gick i aikido och alltså jag var jätteinne i skolan, jag var den där duktiga tjejen och jag tränade liksom 5-6 gånger i veckan och jag spelade gitarr och alltså jag skulle lyckas, jag skulle bli fotbollsproffs. Alltså David Beckham, det var ju typ min idol. Och alltså jag hade helt andra planer på livet än hur det ser ut idag. Och varje match och träning och gitarrlektioner, allt, det var ju liksom min pappa som var där för mig. Sen 2009 när jag var 13 så för min, de var inte tillsammans, min mamma och min lilla systers pappa då, eller han var ju min pappa, så jag säger att det är min pappa.
Precis.
Så jag säger min pappa då, det är han jag menar. De var inte tillsammans, vi brukade vara där varannan helg, jag och min lilla syster. Sen så var det en helg, då hade jag skrivit på torsdagen, jag kommer ihåg jag frågade om någon elgitarr, jag minns det så väl fast det var så länge sedan. Och jag kommer ihåg jag fick inget svar. På fredagen så kom han aldrig och hämtade upp oss. Så då drog jag på gården med mina vänner. Och jag kommer ihåg jag fick en sån klump i magen när jag var på gården. Och jag bara satt och började gråta. Och jag vet inte liksom varför, men jag bara kände så här, det är någonting som är fel. Så jag kom och min tjejkompis sa till mig, hon bara, men vi åker hem till mig och så sover vi. På morgonen dagen efter, då kom ju polisen och knackade på hemma där. Och då hade ju han tagit livet av sig i vårat kök. Och jag minns ju att jag hade ju alltid nyckel, extra nyckel hem till honom. Men helgen innan jag hade varit där, det var den enda gången jag hade glömt den hemma hos honom. För min mamma frågade när vi inte fick tag i honom, men Mona, du har väl nyckeln hem till Kalle som han hette. Och jag bara, nej men jag har glömt den. Så det var den första helgen jag hade glömt den. Och då hade de hittat honom i köket. Och det enda han hade skrivit, det var förlåt mig. Ingenting mer än så. Och jag hade ju liksom, hade jag haft den där nyckeln, då hade ju vi åkt dit. Jag hade låst upp dörren och kanske gått in och sett allting. Så det är den jobbigaste dagen. Och där, efter där, så förändrades alltså hela mitt liv.
Vad hände sen? Alltså hur förändrades det? Och hur liksom bearbetar man något sånt där?
Åh, fy fan. Alltså jag var ju bara 13 när allting hände. Alltså jag försökte ju fortsätta spela fotboll. Det gick inte. Helt omöjligt. Alltså kolla ut på läktaren och så står inte min pappa där. Det gick inte. Så att... jag hade spelat fotboll i 7 år. Det var ju verkligen min dröm. Att bli som David Beckham. Jag slutade med fotbollen direkt. Jag var inte duktig i skolan längre. Det första jag gjorde det var... jag kommer ihåg jag gick och köpte ett paket cigaretter. För jag visste inte vad jag skulle göra. Så någon som köpte ut cigaretter till mig. Så jag hamnade ju helt snett. Jag blev ju från den duktiga tjejen till problem i skolan. Jag fick ju gå i specialklass för att jag bråkade med lärarna. De ville inte ha mig i klassrummet för jag bara skrek och bråkade. Och jag höll inte käften. Nej, jag hamnade verkligen helt snett. Ja.
Men alltså under den här tiden, hur har din mammas relation sett ut? Kunde du ändå liksom, hade ni det bra hemma ändå eller nej?
Nej, alltså jag tycker att innan allt det här, innan min pappa gick bort, så tyckte jag att jag hade en väldigt bra relation till båda mina föräldrar.
Ja.
Men efter det hände, det kändes verkligen, alltså jag hade ingen. Jag och min mamma fick en jättedålig relation. Så jag kände ju, det är jättejobbigt att säga det, men jag kände ju inte, ja men det här är min mamma. Jag var alltså väldigt mycket själv. Jag kom åt att jag försökte ta livet av mig flera gånger genom att skära mig i armarna. Och hon, min tjejkompis som var med mig den kvällen när min pappa gick bort, hon, för min mamma hade en ny kille då, hon skrev till honom och ja, men Mona har liksom skärt sig i armarna, hon har gjort det här. Och då blev jag typ arg på henne. Men nu efterhand så förstår jag ju varför hon har sagt och gjort, alltså som hon sa. Så att det var jättejobbigt att jag inte haft någon bra relation med min mamma eller så. Så det blev ju att jag sökte trygghet hos killar. Jag vet inte. Alltså jag fick en pojkvän som var 5 år äldre än mig. Men han var ju inte alls bra för mig. Så när jag var 13, han var 18. Nej, det var inte alls
bra.
Det var inte alls bra. Gud nej.
Men alltså idag, har ni en bra kontakt idag? Du och din mamma?
Ja, alltså det känns ju som att när jag har flyttat ifrån Sundsvall och nu när jag blivit äldre så har vi fått en bättre kontakt.
Okay.
Så nu, jag kommer ju bara hem och hälsa på lite då och då, men då har vi en väldigt bra kontakt. Mm. Men det är fortfarande inte den här relationen med mamma. Alltså vi pratar ju inte med varandra i telefon, vi kan skriva med varandra 2 gånger i månaden kanske max. Om det handlar om något speciellt, brev eller vad som helst. Men jag har aldrig känt den här föräldrarrelationen sen min pappa gick bort.
Men har det varit jobbigt liksom när folk börjar säga min mamma är min bästa vän? Och typ att folk har så här mamma, pappa, barn och folk liksom. Har du känt att typ det har varit jobbigt att kanske folk inte har frågat mer, bara hur är det med dig, hur mår du vännen, alltså vill du komma hem till oss typ och fira jul den här julen, alltså förstår du, tycker du att folk har varit där lite eller känner du bara så här: nej man har typ mest fått klara det här på egen hand?
Alltså när folk pratar om sina föräldrar att det är deras bästa vänner och så, alltså det är ju precis så det ska vara, det är så jag kommer vara mot mina barn, så jag blir bara jätteglad att höra mina vänner säga att de är bästa vänner med sina föräldrar. Samtidigt som det är någon typ av svartsjuka, säger man så.
Ja.
För att, alltså det är ju min dröm. Jag hade ju också velat haft den tryggheten. Och känna liksom det med min mamma. Det var ju verkligen det jag försökte med min mamma. Alltså de åren när min pappa gick bort. Men det känns som att vad jag än gjorde så dög jag inte.
Nej.
Så att jag har ju inte hört min mamma säga att hon älskar mig på, gud, jag vet inte hur många år.
Nej.
Så jag har alltid känt typ att jag inte har varit tillräckligt bra och jag vet inte, jag har fått byggt upp det alltså själv, nu när jag har blivit äldre, att jag duger och att jag ser bra ut och att jag är bra som jag är. Och men det har ju tagit sin tid och det har ju kommit nu när jag är äldre. För när min pappa gick bort, alltså jag var så blyg när jag var 15-16. Alltså jag var tjejen som satt i rummet eller på festen och sa inte ett ord. Då kunde någon ställa sig på festen och bara, men Mona, för folk kallar mig Mona i min hemstad. Mm. Det är därför jag säger Mona. Men man får inte göra det nu, då är det bara Mona Lisa. Men då kallar mig, eller folk bara mig för Mona, då kunde de säga på typ, ja men jag kommer ihåg, det kunde vara en kille som reste sig upp och bara, ja men du säger ju ingenting, varför säger du ingenting, du är ju skittråkig. Och där visste jag inte själv, jag fick inte fram ett ord där, utan då satt jag bara tyst och bara, vad ska jag säga? Alltså jag var så osäker på mig själv. Alltså verkligen inte den jag är idag. Idag är jag ju den som pratar mest i ett rum eller på en fest.
Ja, syns och bara, ja. Det är en tryckvåg när du kommer, man bara wow, jag vill vara som hon. Ja men alltså verkligen. Men alltså för det första bara så här, vilken jävla krigare du har varit. Jag är helt liksom mållös.
Mm.
Och jag tänkte också på det, du och din syrra, är ni tajta? Eller har ni kontakt liksom då och då eller?
Hej, min syrra och jag, vi var väldigt tajta när vi var små, när vi åkte till vår pappa. Jag kommer ihåg, det var typ min bästa vän, vi var med varandra hela tiden. Hon är 18 idag, så hon är född 2000, hon är 5 år yngre än mig. Så när jag var 13, då var hon, och min matematik, 9 tror jag.
Ja, och jag tänker på hur gammal det gör dig. Liksom. Så här sitter jag och typ snill och spekulerar. Men du är 23?
Ja, precis, jag fyller 24. Men jag tycker det är så synd, för när min pappa gick bort, det tog liksom inte, det tog hårt som fan på mig. Alltså det är, jag mådde ju skit i 5 år. Alltså det var ju 5 år som jag kände att jag skiter i om jag lever eller om jag inte lever. Så blev jag påkörd av ett tåg, fan vad skönt. Det var typ så jag kände de 5 åren. Men min lilla syster och jag, vi gled ifrån varandra jättemycket. Och hon hamnade i någon trauma att hon växte inte på 5 år istället. Utan hon var liksom 9 år,
ja, psykiskt. Precis, man stannar där.
Det var typ, hon kunde typ skratta bort att han hade gått bort. För att hon inte förstod eller ville förstå det själv.
Nej.
Så att det var också väldigt jobbigt att se. Men idag så försöker jag ha så mycket kontakt med min lilla syster som det bara går. För jag förstår att hon, alltså jag vet att hon har gått igenom. Alltså det hon har gått igenom är så jävla jobbigt. För jag, eftersom jag gick igenom det själv. Så att det är,
och jag säger tråkigt. Bara, alltså så här, i framtiden så kan det faktiskt också bli, du vet när man blir äldre. Just från 18 till 25 och när du typ blir 30. Alltså många gånger, nu säger jag inte att det är i alla fall, men så kan man faktiskt typ hitta tillbaks till varandra när man blir äldre. För att då kanske man har typ så här bearbetat det mer, prata med en psykolog, alltså verkligen så här, shit, det här är min familj. Så att jag förstår att det är fan svinjobbigt liksom när typ den familj man har glider ifrån. Men
För det blev lite att efter han gick bort, jag kommer ihåg när jag då hatade hon väldigt mycket på mig, utan det var så här, var jag i samma rum som henne så ville hon gå därifrån. Och jag förstod inte liksom, varför hatar min lilla syster mig? Vi var ju så tajta innan. Men idag är det ju absolut inte så. Idag försöker hon få kontakt med mig och jag tycker det är skitkul. Men just då var det verkligen, var jag i samma rum så gick hon därifrån. Hon klarade nästan inte av att se mig. Och jag vet inte om det kanske är någon typ av, alltså själva sorgen över att det var ju hon, jag och pappa. Mm. Och sen när han liksom gick bort så, jag vet inte, det kanske, någon typ av sorg. Så det blev jobbigt.
Känner du typ så här också att, alltså pratar du någonting? Vet folk som känner dig om det här? För att det här är ju en sjuk, alltså du har ju gått igenom skitmycket. Alltså du är värsta,
alltså det här är ju inte ens hälften av vad jag har gått igenom.
Du bara, vi har bara börjat liksom. Ja, men och jag bara, vi kommer vidare, men pratar du någonting om det här med folk, eller känner du att det är liksom skönast att bara liksom låta det vara lite?
Alltså jag tycker att det är jätteskönt att prata om min pappa på ett sätt. Jag kan inte göra det med vem som helst. Men när jag väl kan öppna upp mig för någon, så tycker jag att det är jätteskönt att prata om det.
Mm.
För jag vill ju liksom inte bara vara tyst om det. Han har ju ändå varit min pappa, han har varit mitt allt och han har funnits. Och när jag pratar om honom, då är det på något sätt som att han, jag vet inte, att han typ lever inom mig. Jag
fattar exakt vad
du menar. Så jag tycker faktiskt att det är väldigt skönt att kunna prata om honom. Mm. Men det är inte många som jag alltså öppnar upp mig så här för.
Ja.
Mm.
Jag är så tacksam att du vill prata om det här i alla fall. Och framförallt med människor där ute som kan ha varit med om liknande. Men sen gymnasiet.
Mm.
Hur var det?
Ja. Så högstadiet gick ju åt helvete. Så att jag förlorade ju alla mina poäng som man behövde för att komma in i gymnasiet. Så att jag skulle egentligen gå IVA.
Mm.
Men så öppnade de upp en ny skola. Så stylistgymnasium.
Ja.
Så att jag kom in där bara för att de behövde elever. Annars skulle jag ju gått IVA. Så jag hade ju tur på det sättet att jag kom in i gymnasiet. Och jag lyckades ta studenten.
Ja.
Jag vet inte hur många år det hade tagit annars. Ja.
Ja, hade du det bra? Jag bara, du bara, så var det med det. Nej, men hade du liksom de tre åren, du vet, fram tills att man tar studenten, hade du det, gick det bra, eller liksom gick du i skolan, hade du kille, hur flöt livet på liksom?
Ja, det var ju då jag var tillsammans med det här exet som jag pratade om innan, som inte var så bra för mig. Så att jag var ju inte i skolan så jättemycket. Så jag fick ju varning att de skulle dra in mitt studiebidrag och du vet sådär. Ja. Så där började jag gå i skolan igen. För jag behövde ju den där laxen.
Ja.
Men jag gick inte så jättemycket i skolan. Men jag klarade ändå av att ta studenten. Men det var väl lite sådär i gymnasiet också. Så jag hade inte så mycket livsglöd. Så jag brydde mig inte så jättemycket om vad som skulle hända.
Alltså, fanns det något där som ändå var så här, det här är typ var en liten låga i mörkret. Alltså, har du haft någonting som ändå har så här drivit dig framåt och fått dig att bara säga, vad fan, ja, men det här känns ändå bra. Det här är ändå typ kämpa för. Eller har du haft typ klappat dig själv lite på axeln och bara, fan, kör nu gumman. Typ fortsätt kämpa liksom. Är det så?
Så jag såg verkligen inget ljus när jag bodde i Sundsvall efter min pappa hade gått bort. För det, nu kommer jag gå alltså väldigt deep, men jag känner att jag vill ändå prata om det ifall, för det är väldigt många tjejer som har gått igenom det jag kommer prata om just nu. Och det här är ändå en grej som har gjort att jag har fått väldigt svårt att lita på killar. Det här var när jag gick i åttan. Så det var kanske typ ett drygt ett halvår, 7 månader efter min pappa hade gått bort. Då tyckte jag om en kille väldigt mycket. Och jag fall bara för utländska killar förut. Alltså bara, jag tyckte, jag vet inte, utseendemässigt det var så här utländska killar. Och jag vet inte, jag tyckte om honom skitmycket. Vi hade legat med varandra och sådär. Och så var det en kväll när vi var, jag, han, hans killkompis och min tjejkompis. Och min tjejkompis, hon skulle gå hem för hon skulle på skolan dagen efter. Jag skulle också på skolan dagen efter. Men min mamma liksom, hon ringde ju aldrig och kollade vart jag var. Utan jag kunde göra vad jag ville. Så för mig var det så här, men vill jag göra något så gjorde jag det. Så att hon åkte hem och jag ville jättegärna följa med honom, för jag ville ju vara med honom. Så det var han och hans killkompis. Så vi åker hem till hans killkompis. Och så sitter vi där i lägenheten. Och så vet jag att han bara, men jag ska bara gå och köpa en flaska vodka, kommer jag ihåg att han sa. Och jag bara, men du kommer tillbaka. Det var ju då jag var alltså väldigt osäker och tystlåten och jag var inte lika hård som jag var, eller som jag är idag. Så jag bara, men du kommer tillbaka. Han bara, ja jag kommer tillbaka, jag lovar, jag ska bara gå tvärs över gatan. Det var ju inte riktigt så. Han kommer ju inte tillbaka. Jag tror att de hade planerat det här, för han kommer inte tillbaka och då blir hans kompis och tafsar på mig. Och jag sa liksom, nej men jag vill inte. Jag kommer ihåg att jag tog på mig min jacka. Det var på vintern. Jag tog på min jacka och jag skulle hem. Han bara, och då switchade han och bara, nej men gud förlåt. Det är klart du inte ska gå mitt i natten. Vart ska du gå mitt i natten? Han bara, ta det lugnt du vet. Jag blev jättesnäll. Så jag bara okej typ. Och så stannade jag. Och så började han igen. Jag har så små minnesluckor. Eller bilder på den här kvällen. Och jag minns att jag låste in mig på toaletten. Och den här tiden då hade man inte iPhone. Utan nej, då hade nej, man nej. De här tegelstens mobilerna. Mm. Jag låste in mig på toaletten. Jag försökte ringa någon. Han bröt upp dörren. Och så slet han ut till mig. Han tog stryptag på mig mot väggen. Och ja, han gav mig någon smäll. Så släpade han in mig i sovrummet. Och han tog min mobil. Men jag hade ju alarm på, för jag skulle ju till skolan vid 8. Och det här är ju som sagt inte en iPhone, så de ringer ju även om de är avslagna.
Mm.
Och jag låg där i sängen. Och alltså han satt en kniv mot halsen på mig och sa, om inte du är tyst så kommer jag se till att du är tyst. Och så sa han min adress, vart jag bodde. Och sa att han kommer åka dit. Jag vet inte vad han skulle göra med min familj. Så jag var tyst. Och han, det började med att han går ner på mig innan han våldtar mig. Så att han gjorde ju att ingen kille ever kunde gå ner på mig på typ 6 år. Alltså det gick inte. Men någon kille på väg ner på mig. Jag fick panik. Efteråt, då somnade ju han. Och min mobil ringer ju under sängen. Eftersom, tack och gud, inte var iPhone på den tiden.
Ja.
Han vaknade inte av den. Så jag tar min mobil. Och så går jag ut i vardagsrummet. Och då sitter en annan kille där, kommer jag ihåg. Och han bara kollar på mig. Han säger typ att jag har aldrig sett han förut. Jag vet inte vart han kommer ifrån. Och jag kommer ihåg, han bara, are you okay? Och jag visste typ inte vad jag skulle säga. Jag var, yeah, I'm fine. Och så tog jag mina grejer och så gick jag därifrån. Och jag åkte till skolan.
Du åker till skolan?
Ja, jag åkte till skolan. Men jag kom bara till trappen vid skolan. Och där bara brast jag ut. Så min tjejkompis kommer ut och bara, vart fan har du varit? Vad har hänt? Och jag visste inte vart jag skulle ta vägen. Fy fan. Alltså jag kände mig så äcklig. Jag kände mig så smutsig. Och det var liksom killen som jag var kär i som lurade mig till att bli våldtagen av hans kompis. Så jag klarar ju inte av att vara i skolan. Jag åker hem.
Mm.
Jag ställer mig i duschen. Och jag stod i duschen så länge. Och så somnar jag med handduk i soffan. Och då vaknar jag av att min mammas kille står och skriker på mig. Och bara, vart fan har du varit? Och jag vet inte vad. Så tog min dator, tog min mobil. Jag mådde bara skit. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag visste inte vad jag skulle säga. Och till slut när de gav mig så mycket skit. Då sa jag det liksom. Jag bara, men jag berättade vad som hänt. Och han var... Jag vet inte, alltså jag hade inte gjort så som förälder. Alltså så, min mamma var såhär, men gud, ge tillbaka henne, hennes dator i alla fall. Och han var såhär, men hon får skylla sig själv att hon inte kom hem. Typ så.
Men alltså, sluta.
Så att jag vet inte, alltså när jag var yngre, jag kände mig väldigt... Alltså det kändes som att jag inte dög. Alltså jag dög inte hemma, jag dög inte, alltså allting som hände, alltså... Det var så mycket skit bara.
Ja, men alltså, det är inte konstigt, Mona Lisa. Det är absolut inte konstigt. Det är för fan, ja. Det blir på något jävla vänster att man så här tar det här mot sig själv. Och bara, det här är ju typ mitt fel för att jag inte bla bla bla.
Jag har träffat honom efteråt.
Mm.
Och han kollar mig i ögonen, han bara, vem är du? Han kommer inte ens ihåg att han har våldtagit mig. Nej, men alltså. Så jag blev helt stum när jag stod där och bara, skämtar du med mig? Du vet ju inte ens vem jag är. Men alltså dagen efter det hände, killen som jag var kär i,
ja,
han skriver till mig. Vet du vad han säger?
Nej.
Han säger att hans kompis vill be om ursäkt och bjuda mig på bio för det som hände dagen innan. Det här skriver de dagen efter. Han bara, namnet, vill be om ursäkt och han vill bjuda dig på bio och middag ikväll för det som hände igår.
Det här är så
han vill
jävla
bjuda mig
sjukt
på bio och be om ursäkt för att han har våldtagit mig kvällen
Nej,
innan.
Men alltså, det här är ju liksom utom alla gränser. Jag har aldrig hört något sjukare. Man, det är ju så jävla sjukt att tjejer typ, och, alltså det är så många som känner att de inte kan anmäla på grund av att det typ ändå inte kommer hända någonting. Men jag råder alltid alla, precis som min andra gäst, alltså kompisar, bekanta, folk som har skrivit, alltså att anmäla.
Mm.
På grund av att liksom polisen, det brukar ändå ibland bli någonting av det. Och särskilt om de har fått fler anmälningar på sig.
Mm.
Men det här är ju, alltså, har du pratat med typ en psykolog? Har du fått någon hjälp? Alltså du ska inte behöva fixa allt det här på egen hand. För att det är ju typ ingen som kan göra det, hur stark man än är.
Nej, alltså jag har ju inte varit en psykolog. Och de som verkligen vet allt jag har gått igenom, de brukar säga det, fan vad, alltså, du måste gå och prata med någon. Men jag har verkligen haft så svårt att prata med någon som inte jag känner.
Mm.
Jag har haft väldigt svårt att öppna upp mig. Och jag vet inte, jag har typ svalt allt som har hänt. Så ibland när jag pratar om saker som har hänt, då kan folk vara så här, men shit gud, hur har du klarat igenom det här? Och jag bara, men det här är vardag för mig. Jag tycker inte det är så jävla hemskt. Alltså så som den som lyssnar på mig tycker att det är. Men jag lever ju med daglig ångest. Och jag tror det sitter väldigt mycket i min uppväxt. Och jag har inte pratat med någon. Och allt jag har gått igenom, att jag bara stängt allting inom mig, har gjort att det har byggt upp en ångest som jag måste kriga med nästan varje dag.
Alltså gud, alltså vännen, det är så, alltså du måste gå iväg. Det finns så jävla grymma psykologer som sitter och verkligen liksom hjälper dig att dra upp trådar och sätta ihop. Det är inte bara att riva upp sår som vissa brukar säga, utan du liksom själv, du hjälper ju dig själv att liksom med en posttraumatisk stress, för att alltså kroppen skyddar sig själv för att den inte vill vara med om samma sak igen. Och man har vissa funktioner för att liksom överleva. Och de är där för en anledning. Men när man inte längre behöver dem, så måste man gå iväg.
Mm.
Och du är så liksom fantastisk som har klarat dig hit och liksom kämpat på, och du vet. Så att du ska ha fet cred. Men alltså, jag ska typ hook you up med en psykolog. Så får vi podda igen, så får du berätta hur det har gått. Och liksom.
Ja, men idag så känner jag att jag vill ju verkligen gå och prata med en psykolog. Men hade du frågat mig för 3 år sedan, då hade jag sagt nej.
Nej.
För då kände jag verkligen, alltså har jag klarat igenom allt det här själv, då behöver inte jag gå och prata med någon som inte jag känner. Det var typ så jag kände då. Så jag hade så jävla svårt att öppna upp mig för någon jag inte kände. För jag vet inte, jag kände bara, fan, allting jag gått igenom, det har bara varit jag. Varför ska jag gå och prata med någon som inte jag känner då?
Ja. Nej, men jag hör dig. Jag tänker likadant. Och psykolog, alltså bästa ever. Men efter det här liksom, har det varit några ljusglimtar? Liksom, du har ju gått igenom riktigt alltså vidriga, hemska saker.
Mm.
Och har du liksom ändå kunnat levt på och liksom haft någon, eller är det liksom din självbevarelsedrift som typ har varit så här, att du har fortsatt att kämpa och liksom, du började resa utomlands sa du. började det?
Gud, nu, det var... Nu kom ju väldigt långt fram.
Ja, nej, vi kan backa, vi kan backa. Berätta vidare där du var om du vill, så att du känner att du får lite liksom...
Alltså, och gå vidare efter något sånt här, alltså det var ju också jävligt tufft. Det var såhär, först min pappa går bort, sen jag blir våldtagen av killen som jag är kär i, hans kompis. Och jag hade ju bara som sagt intresse för mörka killar, alltså jag gillade ju bara utländska killar. Och här förstörde så mycket för mig, alltså ingen kille kunde ju gå ner på mig. Jag hade så svårt att dejta utländska killar efter det, jag hade ju bara... Alltså det var blonda, blåögda svenska killar. Kallis kaviar
liksom.
Ja, och det var så här big no för mig då. Mm. Utan jag gillade bara de här bruna killarna. Men jag vet inte, det var någonting som han... Han förstörde i mig. Mm. Så att det gick liksom inte. Så det var ju typ mitt andra ex som jag... mitt andra förhållande. Jag tror vi blev tillsammans när jag var 17. Det var ju efter vi hade varit tillsammans ett tag som han kunde gå ner på mig. Alltså det tog ju så lång tid.
Mm.
Och han var ju inte heller ett bra ex för mig. Det var ju bra i ett halvår. Det var så här, då jag bara, men gud, är det för bra för att vara sant?
Mm.
Vilket det var. Han var otrogen mot mig, med mina tjejkompisar som jag har bråkat med. Du vet, när du har bråkat med typ en nära tjejkompis, och så går du och berättar det för din kille för att du är sårad.
Mm.
Och du är med din kille liksom varje dag. Han vet allting, han vet hur dåligt du mår och allt det där. Så går han och knullar på den, alltså din för detta tjejkompis.
Nej men alltså.
Ja, två stycken av dem. Så det gjorde han bakom min rygg. Och jag förstod inte att han gjorde det först. Utan det blev typ, men Mona Lisa, du får inte festa, du får inte gå på förfest. Ja, men du måste skicka en bild när du är med din tjejkompis. Är du verkligen med henne nu, skicka en bild. Svarar inte jag på telefon på 5 minuter, då var jag en jävla hora som låg och knullade en annan kille. Så att jag fick ätstörningar av honom. Så jag vägde ju runt 40-44 kilo.
Mm.
Alltså jag var så smal. Jag åt ingenting för jag mådde så dåligt. Vi bråkade varje dag. Och jag fick inte göra någonting. Alltså jag var så smal så att mina folk sa till mig, men gud vad smal du är. Och jag tyckte det var så jobbigt, för det är så här, men jag vet att jag är smal, men jag kan inte göra någonting.
Mm.
För jag mår så dåligt så jag kan inte äta. Och oavsett hur dåligt han än fick mig att må, så var jag så här, men han kommer aldrig vara otrogen mot mig. För han älskar mig så mycket, trodde jag. Men det var ju därför han var dålig mot mig. Det var ju för att han var otrogen mot mig. Så han fick mig att må så psykiskt dåligt, så att jag gjorde en dålig grej. Och det var det som gjorde att jag flyttade från Sundsvall och aldrig såg tillbaka faktiskt.
Ja, det var där det slutade liksom. Mm.
Jag flyttade till, jag drog till Magaluf först.
Ja.
Och det var, alltså jag vill typ gå in på det som hände där också. Det här är typ den grejen som jag inte är stolt överhuvudtaget i mitt liv. Det här är en grej som jag har gjort som jag verkligen känner att men det är bara så fel som det bara kan bli. Jag har haft så mycket ångest över det. Och jag och den tjejen, vi är jättebra vänner idag. Hon är en av mina närmaste vänner idag. Jag har inte många tjejkompisar idag. Men min kille, alltså mitt ex, han var otrogen, alltså så pass otrogen mot mig. Och jag vet inte, på slutet så fick jag på känna att han var otrogen mot mig. Jag fick ätstörningar, alltså jag mådde psykiskt dåligt i 2 år i vårt förhållande.
Mm.
Alltså vi, när vi bråkade nästan, alltså slog vi varandra, alltså ömsesidigt från båda hållen. Det var så grova bråk att, att vi fick varningar ifrån grannarna och, alltså det var kaos. Mm. Det var, alltså det var riktigt kaos. Så det var en grej, en gång, jag var 18 och så var vi ute på krogen och jag var med mina tjejkompisar. Han var där och jag visste att han hade bara varit otrogen. Och han står med en tjej. Och jag vet ju inte vem han hade varit med då. Och vi hade bråkat på krogen. Så att, jag vet inte, jag kunde liksom inte kontrollera mig på det sätt som jag kan kontrollera mig på idag. Utan jag hade inte kontroll på mina känslor överhuvudtaget när jag bodde i Sundsvall. Alltså jag behövde faktiskt verkligen hjälp.
Mm.
Jag önskar att någon hade kunnat hjälpa mig. Alltså just då. Men tyvärr. Så jag kollar upp och han står med en annan tjej. Och det bara blir helt svart. Så jag ser bara svart. Och jag går fram och så slår jag på den här tjejen. Dummaste jag gjort i hela mitt liv. Kommer aldrig göra om det. Aldrig hela mitt liv. Och jag blev ju anhållen. Och det blev ju rättegång och allt det där. Och jag och hon, vi har ju pratat efterhand. Och det här är ju en superfin tjej. Aha. Som inte hade gjort någonting med mitt ex. Och oavsett om hon hade gjort det så hade det inte varit hennes fel utan hans fel.
Ja.
Så att, nej, aldrig gå på tjejen. Jag är skitglad att vi har kunnat prata i efterhand och att hon är en av mina närmsta vänner idag. Alltså, allt händer ju, eller händer ju för en anledning. Och att vi blev vänner över det här. Så jag vill ju fortfarande få det ogjort. Men jag fick, det är fel att säga det, men jag fick ju en bra sak av det. Eftersom jag fick ju henne. Så att det här är verkligen en grej som jag har haft så mycket ångest över. Så jag sätter ju inte ett finger på någon efter det som hände då. Jag var väldigt bråkig. Alltså när jag var yngre. Om någon kom, om jag kanske var den här, jag vet inte. Alltså, studiga tjejen som, ja men, jag vet inte. Kanske kunde ge någon örfil eller...
Ja men bite först liksom. Mm.
Exakt, men ända sen det hände, alltså jag hade så mycket ångest. Alltså då mådde jag skit. Det var så här, vad fan har jag gjort mot henne? Hur kan jag ha gjort det här mot henne? Hon har inte gjort någonting mot mig. Så det var skitjobbigt. Och ända sedan dess, alltså där lärde jag mig den största, alltså läxan som jag har lärt mig i hela mitt liv. Alltså där, jag bara nej, nu måste jag fan ta tag i mitt liv.
Mm.
För efter rättegången så ville ju de att jag skulle sitta inne i 1,5 år.
Är det sant?
Ja, och jag tänkte, men gud, jag tjej liten första gången jag är dömd och de vill att jag ska sitta inne. Så att den enda, alltså så att där var det bara liksom Mona Lisa, fan vakna.
Mm.
Vad vill jag göra med mitt liv? Vart vill jag komma med mitt liv?
Ett jävla wake up
call. Ja, gud ja, alltså det där, alltså all den där skiten som hände där, jag bara nej men nu måste jag vakna.
Ja, och du drog liksom, packade en liten väska och stack därifrån.
Ja, och sen dess har jag, fan, jag kommer aldrig flytta tillbaka. Och därav har jag ju bara blivit så mycket bättre.
Mm.
Jag är stolt över mig själv, alltså hur jag står idag och vem jag är idag jämfört med då.
Och sen drar du till Magaluf då?
Mm.
Ja. Och börja liksom säsonga eller?
Ja, jag kommer ihåg, jag fick jobba med Grabbarna i grus. Jag hade typ aldrig varit utomlands. Jag visste ju inte riktigt vad Grabbarna i grus var. Jag kommer ihåg att jag ville göra så mycket. Och jag var så här på mitt ex. Jag bara, men vi åker på kryssning, vi gör det här, vi gör det här. Och han var så här, nej. Han vill inte göra någonting. Utan det var så här, sitt hemma i lägenheten, vänta på mig medan jag gör mina business. Typ så var han. Så jag blev ju jätteuttråkig. För jag vill ju upptäcka och se allt. Och det har jag ju velat gjort. Alltså, sen jag föddes, även fast jag kanske inte har tänkt på det på samma sätt.
Mm.
Så jag fick jobb i Magaluf. Och när det här hände, då, mina tjejkompisar, de bara, men du måste ju åka, åk. Och jag var så här, men shit, ska jag åka utomlands själv? Medan mitt ex var, åker du så kommer folk så sönder dig när du kommer hem. Det här kommer hända, du ska stanna här med mig. Alltså han hotade verkligen mig. Mm. Så en del av mig var rädd. Det var såhär, shit, ska jag åka eller ska jag stanna? Alltså 50% av mig, det var såhär, nej men gud, jag måste stanna med mitt ex. Och 50% av mig, ja men jag vill ju åka, men det var en så stor risk, trodde jag, alltså det kändes som så. Och de få kompisarna jag hade, de bara, men du måste åka, alltså. För det har hänt så himla mycket, de bara, åk, åk. Så de pushade mig till att åka, så jag åkte. Och det är fan det bästa jag gjort i hela mitt liv. Det är det. När jag kom hem ifrån Magaluf, jag var hemma i en månad och jag kände bara, men gud vad gör jag här?
Mm.
Alltså jag kan inte vara här, för ångesten kom. Allt skit bara kom och jag var, nej men jag vill inte vara i den här staden. Så då flyttade jag till Stockholm och jag fixade ett heltidsjobb och sen dess, alltså allt har bara vuxit på och bara blivit bättre och jag har bara blivit starkare som människa, jag har blivit bättre som människa och...
Gud, jag är så glad över att höra det här. Alltså jag blir bara så här, vilken tur att du drog. Och var det här vägen in till Cirkus Magaluf? För att alltså, Inte alla vet ju. Men det liksom, var det där kom de bara så här, för att det var ju ett program inte alla har sett liksom.
Och kolla inte på det.
Nej alltså, men det är så här, kolla på andra program istället. Men var det där du blev förfrågad om att vara med typ i något slags program liksom?
Alltså jag drog till Magaluf i början av juni. Cirkus Magaluf började, alltså började vi inte spela in förrän i slutet av juli, i början av augusti. Okay. Så jag hade ju varit där 2 månader innan. Mm. Så därför, alltså i Cirkus Magaluf då är jag inte smal. Alltså när jag åkte ner, jag hade ju ätstörningar. Jag vägde ju 40 kilo när jag kom ner. Det tog mig 2 veckor innan jag kunde börja äta normalt. Men eftersom jag mådde så mycket bättre i Spanien och av alla runt omkring mig, så gjorde det att jag kunde börja äta till slut. Men sen när Cirkus Magaluf spelade in, då var jag spritfet as fuck.
Fast jag tycker inte. Nej, men det. Men gud, alltså,
jag vägde 60 kilo, så jag gick alltså upp 15 kilo på 1,5 månad.
Fast jag bara, hallå? Good for you. Alltså jag känner bara så här, efter att ha varit så här ett rangel. Fan lite sprit, man mår bra, mat, vänner. Mm. Vet du vad? Alltså good for you.
Men jag har lärt mig i alla fall, säsongen man. Man ska inte dricka Sex on the Beach. Vodka, soda, lime. That's it.
Du är mjölkdrinkarna. Bara, vodka, soda, lime, skinny bitch, ja. Men okej, okay, så det spelades in. Du tänkte kanske inte så mycket på det. Du mådde mest gött liksom. Mm. Och bara hängde med folk. Det måste ju ha varit en helt annan värld för dig. Att typ bara gå runt och må.
Mm.
Eller hade du fortfarande så här lite ångest och grejer? Eller, alltså, mådde du rätt bra i Magaluf?
Nej, alltså jag mådde ju jättebra. Det var ju där jag verkligen kände att men det var en liten del av mig, bara fan, kan man ha så här kul i livet?
Nej, men jag dör.
Ja, så det var ju verkligen, alltså när jag stannade ju kvar till the end, alltså av säsongen.
Sist kvar, där inne i baren.
Ja, så när jag kom hem, alltså det var ju då jag kände bara ångesten och allt skit bara kom igen. Och jag bara, men nej, jag vill må bra igen. Och av Magaluf så skapade jag kontakter i andra delar av Sverige.
Ja.
Så det var ju därav jag fixade kontakter i Stockholm. Vilket gjorde att jag fick jobb i Stockholm. Hade inte jag dragit till Magaluf, då jag kände ju ingen utanför Sundsvall. Det var ju liksom den där kretsen och mitt ex.
Men vad jobbar du som i Stockholm då?
Och vill du veta?
Ja, men alltså jag är så nyfiken.
Åh, fy fan, alltså det här är det värsta jobbet jag haft i mitt liv. Det är så inte jag.
Men
jag
gud, såg
ut i 2 år.
Vad kan det här vara?
Men alltså, jag hade uniform på mig. Och när folk kom och, alltså om någon kom och behövde hjälp på mitt jobb, då känner de inte ens igen mig när det var mina vänner. För att de är inte van att se mig i den uniformen. Det blir så här, men shit, men alltså, är det du?
Vad är det här för jobb?
Ja.
Jag ser liksom inga bilder framför mig heller, så att jag kan gissa. Men är det typ en snabbmatskedja?
Nej, jag jobbade fan på SJ. Alltså, men, vet du mycket vet du? Skit jag fick ta
det? Det var det första som faktiskt kom upp, för att jag tänkte på uniformerna. Men jag bara, fan, ja, jo, kanske. Men okej.
Är det det värsta jobbet jag haft?
Men var det kundtjänst eller var det?
Alltså det var på centralstationen, så jag var ju inte på tåg. Så det var ju, ja, i kundtjänsten där. Och i första klass loungen och ute på, alltså i själva TC.
Men du menar att du fick ta mycket skit liksom av kunder? Och så, men skämtar gud, du? Ja, men jag har hört mardrömshistorier.
Och det bara var så jävla tråkigt.
Ja, inte för dig liksom.
Nej. Jag bara satt där och drömde mig bort.
Semestern, ja. Liksom. Men okej, och från det här till Ex on the Beach. Hur ser liksom den gången över? Liksom, övergången heter det visst.
Ja, alltså jag överklagade ju min dom.
Ja.
Så från fängelse så fick jag ju samhällstjänst. Jag fick 220 timmar.
Okej.
Och även om jag hade kunnat bo kvar i Sundsvall och jobbat på 220 timmar väldigt fort på några månader, så ville jag ändå inte bo där. Jag ville ju vara i Stockholm där jag mådde bra. Men det gjorde ju också att jag var tvungen att betala hyra, vilket gjorde att jag var tvungen att ha ett, alltså, heltidsjobb. Så att jag hade 3 jobb där ett tag. Så att jag höll ju på att gå in i väggen.
Herregud.
Jag var aldrig hemma. Jag kunde börja jobba på SJ 5.45 på morgonen. Jag kom hem 12 på natten. Och så började jag 5.45 igen. Och sen på helger så var det liksom, ja men 8 timmars pass på SI, och sen så gick jag över och jobbade nattklubb till 5-6 på morgonen, sov 3 timmar och sen så SI och så nattklubb. Så såg mitt liv ut. Så det var verkligen så här, bara jobba. Jag ville bli av med de här timmarna. Så att jag blev av med de här timmarna med min samhällstjänst. Då kände jag, nej men alltså nu jävlar ser jag upp mig. Och så bokar jag en enkel biljett i Thailand. Och så får vi se vad som händer.
Oh,
och det gjorde jag.
Jag bara, det är klart du gjorde. Sätter dig på flyget, åker dit. Och vad var det då som hände? Eller så här, hur blev det?
Nej, så jag levde livet i Thailand över vintern i 7 månader. Och sen drog jag till Spanien i ett halvår. Och sen kom jag tillbaka till Sverige. Och så var det så jävla tråkigt. Och så ville Ex on the Beach att jag skulle komma till Karibien. Och jag bara, ja men då tar vi en resa till Karibien också.
Och visste du var du var?
Alltså, du?
Visste du vad det var? Liksom Ex on the Beach?
Vad det var för program?
Ja, och upplägg och allting liksom. Hade du kollat på det?
Ja, alltså hon jag åkte till Thailand med, hon har ju varit med i Ex förut.
Då förstår jag.
Ja.
Okej, och du kände liksom direkt bara, men det här, ja.
Mm.
Fick du någon liten, du behöver inte säga hur mycket, men fick du någon slant för det?
Ja, gud ja.
Ja, men det var ju bra.
Mm.
Hur blev det som du hade förväntat dig?
Nej, det blev det ju inte. Jag har ju sett de tidigare säsongerna. Jag har väldigt mycket vänner som har varit med i de tidigare säsongerna. De har fått, alltså, jag vet inte, när man har kollat på de säsongerna så har de en typ av gemenskap. Alltså de blir vänner allihopa och, ja men, jag vet inte, när jag kom in i huset så, jag vet inte, en del av mig trodde att någon av mina vänner som har varit med förut kanske skulle vara där. Jag hade väldigt stora förhoppningar på att det skulle vara sjuka fester och ja men alltså att det skulle bara vara skitkul. Det var kul och kul till en början. Alltså jag klickade ju inte så jättebra med människorna i min säsong.
Nej.
Det gjorde jag ju inte, utan det är ju ja, men typ 3 personer som jag har kontakt med idag. Som jag känner att jag kan höra av mig till. Som jag vill umgås med.
Mm.
Resten pratar ju inte ens jag med. Jag kände mig väldigt utstött i slutet. Och jag fick väldigt mycket skit som jag inte borde ha fått. Och...
Men så du kände inte att... Hade du ändå lite... Var dejterna kul? Eller liksom... När det inte var bråk, gick man ändå runt och mådde lite bra? Eller...
Till en början så tyckte jag att det var kul de första dagarna. Det var så här nytt, det var Ex on the Beach och men det var kul. Mm. Dejten, alltså dejten var också kul och allt var roligt. Men det är väldigt svårt att bo i ett hus med så pass många människor ifall man inte känner att man liksom klickar med någon av dem.
Mm.
Alltså det var liksom jag hade ju Henara och Oscar. Alltså det var ju my best friends in the house. Så att först fick ju Oscar lämna, då blev det ju väldigt jobbigt. Sen när Henara fick ju lämna, då, alltså det var ju jobbigast. För då kände jag verkligen på slutet, men jag kände mig så utstött. Det var så här, alltså behind the scenes, alltså bakom kamerorna och allt det där. Sista dagen när vi skulle gå ut och allt vad det var. Jag kände mig så utstött, det var så här, ingen pratade med mig. Alltså det var inte som att jag var där med mina vänner. Utan det var liksom deras klunga. De var med varandra. Och jag var typ bakom gruppen. Det kanske inte syns så i när vi spelar in. Men så var det verkligen sista dagen. Mm. Så sista dagen var ju hemsk. För det var ju egentligen startåttan. Och så fick jag gå ut med dem för att jag hade varit där så pass länge. Men det var ju, alltså jag tyckte inte det var kul. Alltså jag tyckte det var jättejobbigt. Jag ville ju bara åka hem. För det var inte, alltså det var inte alls roligt. Det var verkligen så här, det var som jag inte fanns.
Men hur var, som sagt, du har ju inte sett hela.
Nej.
Har du varit sugen på att typ kolla på det igen? Eller känner du bara så här, fan, nej.
Nej.
Du bara, nej.
Nej, alltså.
För att alltså, som sagt, du som tittare tycker man ju att du är ashärlig.
Mm.
Alltså verkligen. Och du bara så här, hallå, är vi här för att festa? Eller, alltså, fattar du så här... på något sätt så är ju du, det känns ju hemskt att säga att man har blivit underhållen av något du har mått dåligt av. Men som person så har man ju verkligen tyckt om dig. Så det, den ska du ju ha liksom.
Men jag tycker, alltså killarna i vår säsong, jag tycker de var lite fega. För att ingen av dem vågade ju säga någonting, alltså in my face. Eller i någons ansikte vad de tyckte och tänkte. Och sen så får man se allting i efterhand på eftersnacket. När de har suttit, jag kom ihåg att Niklas kom alltid och sa till mig, han sa alltid... Men jag gillar ju dig, du är skön, du vet, såhär, la la la. Jag trodde verkligen alltså att vi var
kompisar.
Ja, men att vi var kompisar. Sen efter snacket, då ser jag bara, ja men den här white trash Mona Lisa, la la la. Sitter killarna och snackar, då sitter de och drar upp det Sara har sagt om mig, alltså white trash ordet. Och i, under hela säsongen så blev det typ ett skämt. Alltså de skämtar hela tiden om, ja men white trash, och så sitter alla och skrattar. Du vet, så här, det blev ett skämt.
Snälla.
Och det är så här, men jag tycker ändå inte att man kan skämta om att det har blivit ett ord. Ja, det var så här, för hon sa ju mainstream och white trash. Så det hörde jag genom hela säsongen. Det var så här, även om det är bakom kameran eller de skämtade om det hela tiden. De bara, vadå, är det mainstream eller och så här typ så här, skratta, och jag tycker inte det är två ord att skämta om när en person har tagit det till den nivån som hon gjorde när hon verkligen kastade den skiten på mig. Och det sjuka är att när jag kollar på det här avsnittet, jag står ju där själv när hon står och skriker på mig. Hon kastar ju alla över över samma, vad säger man?
Kam, typ.
Ja, men över samma kam.
Ja.
Hon bara, men alla ni är mainstream och alla ni är det här, det här, det här. Och jag bara, aha, så du sitter och kallar hela gruppen för white trash och mainstream förutom en specifik person. Jag bara, tycker ni att det är okej? Okay? Ingen vågar säga någonting.
Mm.
Nej. Så börjar hon gråta. Då går de och tröstar henne. Och jag tänkte inte på det då. För att jag är så van att stå för mig själv. Så jag tänkte inte på det då. Utan jag tänkte på det här efterhand. När mina vänner bara, men hur sjukt är det inte? Att en person står och smutskastar dig och hela gruppen. Och sen så tröstar gruppen henne.
Mm.
Jag, i efterhand, då tycker jag ändå det är så här. Men alltså hur... Hur feg inte ni runt omkring?
Men,
alltså, jag hade ju inte hållit käften om jag hade suttit där och någon hade suttit och sagt sådär till någon.
Men jag hade typ inte kunnat stå på mig som du gjorde. Jag tyckte det var så unikt att se. Alltså ibland när folk som har typ en grupp emot sig fortfarande står på sig. Alltså jag blev så här typ inspirerad. Nej men faktiskt, för att jag är lite mesig.
Mm.
För att, men kändes det liksom... Har du dig själv en sån gång att liksom såhär boostar du dig själv, eller blir det bara en mekanism? Alltså känner du bara såhär, nu jävlar? Eller blir det typ inte svart, men fattar du?
Nej, alltså efter all skit jag gått igenom, hade det här hänt för några år sedan, då hade jag absolut inte stått där framför en grupp. Jag vågade ju inte säga ett ord framför en grupp förut. Men alltså idag så vet jag ju verkligen, oavsett att jag lever med daglig ångest och allt det där och att jag krigar med det varje dag, så vet jag ändå vem jag är och jag har lärt att älska mig själv. Och jag vet vart jag står. Så det är så här, kom inte kasta skit på mig. För nej, det gör man inte.
Nej, det gör man inte.
Så jag tänkte ju inte på att jag stod själv där framför henne och en hel grupp som inte sa något. Jag har inte tänkt på det för liksom ett halvår efter, när mina vänner har sett på samma avsnitt och sagt det till mig.
Mm.
Det är då jag börjar tänka på det jag precis sa till dig. Annars hade inte så jag tänkt på det själv. För jag är så van att jag behöver ingen annan. Jag kan stå upp för mig själv.
Mm.
Så att jag behöver ingen annan som står där och säger någonting, utan
jag sköter det.
Jag klarar det.
Om de ringde från Paradise Hotel och bara, hey girl, du får typ 100 lax, snälla var med. Vad liksom, hur går känslorna där?
Ja, jag har, gud, jag har inte alls varit sugen på PH för att jag är en sån känslomässig, alltså jag är en känslostyrd människa. Alltså jag går på mina känslor hela tiden. Och där, det är så här, skulle jag prata med dig som vi pratar nu och så är vi inne i PH, då skulle det vara så här, men gud, vad är det du säger som är sant till mig och vad är inte sant?
Jag förstår.
Jag tror jag skulle få...
Bli knäpp.
Ja.
Jag... Men så här, vad är sant? Vem blir det när folk bara, vi är bäst så och skickar ut varandra. Typ. Man bara, vad är det som händer?
Precis.
Ja.
Så att, men jag vet inte, jag har varit lite sugen på det. Samtidigt som jag vet inte om jag skulle bli helt knäpp i det huset. Jag tror fan jag skulle bli det.
Mm.
Jag tror jag skulle bli galen.
Ja. Vill du göra mer tv generellt? Liksom? Trivs du med att göra tv?
Alltså jag tycker ju att det är kul att göra tv. Det är det ju absolut. Och man får ju träffa alltså en massa människor. Och det bästa jag vet det är ju att träffa nya människor. Jag tycker det är skitkul. Så att win-win. Jag tycker det är kul.
Men alltså undrar om det kommer sluta med att du typ så föreläser och typ skriver en bok eller något. För att det känns som att du har varit med om så
alltså mycket. Du är ju inte den första som säger det.
Nej, jag kan tänka mig det. Alltså fan suger på den lite. För att snacka om och liksom så här, vi ser att du skulle åka runt i skolor och prata om liksom hur det är att ta sig igenom grejer typ på egen hand. Alltså du skulle ju få stående ovationer. Och typ du har ju ändå glimten i ögat och kan skämta och du vet, alltså det är väldigt så seriöst och på en väldigt så här, ja men det kan ju vara på en väldigt allvarlig eller vad ska man säga, seriös ton, men med ett litet så här skämtsamma inslag, så att det blir värsta så här super. Alltså det tycker jag att du ska fan fundera på verkligen. Och vara med i mer tv, hoppas jag. Men vet du vad, innan vi ska gör en återkommande grej så har jag några påståenden om dig som jag skulle vilja kolla stämmer. Och det är vissa som får dem som jag bara såhär, det här tror jag om den personen. Och du får svara ja eller nej.
Ja.
Och du får gärna komma med en förklaring om det stämmer. Och det är inga som har, det är inga andra än jag som har som tror det här liksom.
Okay.
Och har jag fel, har jag fel, har jag rätt, har jag rätt. Du skulle aldrig kunna bli vegetarian för att du älskar kött.
Jävlar vad sant.
Är det så?
Ja.
Nej men det är så.
Alltså en del av mig har tänkt såhär, men gud vad skönt att bli vegetarian. För det känns som att de mår så mycket bättre. De som är vegetarianer.
Ja, en glans i ögonen.
Men alltså min favoriträtt det är ju oxfilé och tacos.
Ja.
Hur fan ska jag kunna äta oxfilé och tacos utan liksom köttet?
Nej men du, jag hör dig. Du älskar kärlekskomedier.
Ja, kärlekskomedier.
Är det typ kärleksfilmer? Typ guilty pleasure. Du gör inte det.
Nej, där är du fel.
Där är du fel. Ja. Vad gillar du för genre i film?
Alltså jag älskar skräckfilmer.
Du gör det.
Men det är inte många som gillar skräckfilmer. Så det är inte så ofta jag får kolla på skräckfilmer med någon. Och jag kan inte kolla på dem själv.
Nej.
För då blir då, det är för läskigt.
Har du sett någon som du har mått riktigt dåligt av?
Ja, jag kommer ihåg, men det var när jag var liten. Jag kommer ihåg när jag var typ 10 år. Så skulle jag bara gå ut i, vi var i Finland hos min släkt. Och så skulle jag bara gå och, jag vet inte, jag skulle gå och hämta vatten eller någonting. Och så kollade min morbror på The Grudge.
Nej.
Och jag råkar så här, kika lite. Jag tror inte jag kunde sova på 5 år efter det. Det enda jag såg, det var den här tjejen med svart hår. Så jag hade ju fobi för skräckfilmer och mörker i flera år. Men mitt ex tvingade mig att kolla på alla skräckfilmer när jag var runt 18.
Mm.
Han tvingade mig och vi kollade på alla. Vi kollade på The Ring, vi kollade på The Grudge, vi kollade på alla som bara fanns. Och så satt han och bara skämtade igenom alla filmer. Och därav så började jag gilla skräckfilmer.
Det har släppt liksom. Ah, okay.
Innan, alltså jag kunde inte se en enda skräckfilm efter jag såg The Grudge när jag var typ 10.
Det är ju när man ser dem när man är liten som de förstör en totalt.
Jag var tvungen att kolla under sängen varje gång jag skulle lägga mig. Gud, fy fan vad rädd jag var för den här tjejen med svart hår.
Mm. Även The Ring, alltså fan. Du älskar en kall, stor, stark.
Fy fan, jag hatar öl.
Är det sant? Jag har frågat det här på 2 gäster och båda bara, öl. Nej. Jag bara, stor, stark. Du skulle aldrig beställa en bärs.
Nej, gud, nej. Vodka, soda, lime.
Det är så, men gillar du typ vin? Alltså, skulle du kunna beställa typ?
Alltså, rödvin, det är någonting jag verkligen älskar. Jag är helt beroende av rödvin.
Fan, varför tog jag inte det? Alltså, ett bra jävla kryddigt rutt typ.
Okay. Det är typ det enda jag kan dricka för att det är gott. Rödvin, det är om jag vill dricka alkohol för att det är gott. Annars så dricker man ju det bara för att man blir lite berusad.
Alltså jag gillar så många olika alkoholgrejer. Men det är många som bara, nej jag brukar hålla för näsan och dricka när jag ska gå ut. Man bara, okej, absolut. Du är extremt svag för äldre människor slash pensionärer och skulle lätt kunna öppna ett pensionat Mona Lisa med Mona Lisas bingo när du blir less på tv och influencervärlden.
Är det ditt påstående?
Ja! Jag bara har för mig att du alltså, är den som typ så här, ser du en tant som typ halvvaggar till bussen så liksom står du där så att bussen väntar. Mm. Eller har jag fel där? Du kanske bara säger, ja, de är där bara.
Alltså jag vet faktiskt inte om det är någonting jag kanske gör omedvetet.
Så kan det absolut vara. Att du gör det omedvetet men typ kollar ner i mobilen medan du tar foten på bussen för att han inte ska köra typ. Ja, nej, men så kanske det är. Ja, det är halvrätt och halvfel
ja,
kanske.
Ja, så att jag vet inte om jag har något bra svar på den.
Ja. Sista. Du kan inte rå för det, men du har verkligen en grej för män som är mycket större än vad du själv är. Alltså du dejtar inte så många som är typ kortare än dig själv. Eller lika långa kanske. Eller?
Nej, alltså grejen är, jag har ju någonting för folk, alltså killar. Jag bara folk. Killar som är 1,90 plus.
Ja.
1,95. Jag vet inte vad det är.
Flaggstångar. Yummy,
ja,
yummy.
Men alltså när de är 1,90, 1,95.
Ja, men jag vet.
Jag vet inte vad det är, men det spelar typ ingen roll hur de ser ut. Bara men de är 1,95.
Det är som en heltidsaccessoar.
Ja.
Att de är långa. Och man bara, okej. Okay. Nej, jag vet vad du menar.
Men sen när det kommer till, alltså...
Muskler.
Bredden. Mm. Ja, men exakt. Muskler. Nej.
Alltså, jag fattar.
Inte.
Nej. Helst inte uppblåsta liksom,
nej. Alltså, jag gillar inte muskler överhuvudtaget. Utan absolut att du går på gymmet kanske en gång i månaden. Ja, det räcker.
Går dit och går runt lite.
Ja, och så är det 1,95. Perfekt.
Okej, fan vad intressant.
Men jag vet ju inte. Alltså killar kan vara så snygga i ansiktet. Ja, men om de har muskler så är de inte snygg längre. Det är ändå ganska konstigt.
Gud vad sant. Det är som att de får mer karaktär när de inte är upplåsta. Ja. Mm. Ja,
så jobbar de skithårt för sina muskler. Vi bara sågar dem rakt av.
Bara äggvita och broccoli hela året. Man bara, ser lite konstigt ut.
Nej, men en till sak. Alltså dejtar du en kille som är fitness, då har han ju för fan ingen mat hemma.
Nej, men gud, och inget liv.
Nej, men alltså, för jag...
Berätta.
Jag älskar, alltså jag älskar ju all typ av så här chips, popcorn, alltså jag äter det hela tiden. Och jag kollar du på film, har du filmkväll med någon, då måste det ju finnas någon typ av snacks.
Absolut.
På bordet. Men är du med fitnesskillar, då har de ingenting hemma. Mm. För att de äter ju bara deras måltider.
Alltså jag har aldrig dejtat en fitnesskille, så jag vet inte. Men det är så. Det är verkligen alltså så här äggvita på burk och typ, vad heter det, Celsius.
Ja, men jag låg med en fitnesskille när vi hade men jag låg med en fitnesskille och så frågade jag honom på kvällen. Jag bara, men jag bara, åh, jag är så sugen på popcorn. Jag bara, men man har inte popcorn hemma. Och han bara, är du sugen på popcorn? Jag bara, han bara, jag har inte ätit popcorn på 10 år.
Alltså gud.
Jag bara, skämtar du? Jag bara, du har inte ätit popcorn på 10 år.
Alltså det är det sjukaste jag har hört.
Jag bara, och där.
Jag äter chips varje dag.
Ja, nej, jag med.
Det behöver man inte heller
och
göra.
Och så sitter han och skriver efteråt bara, men, ska vi inte ha en till dejt, ska vi inte göra det här. Och jag känner bara, men gud, har inte du ätit popcorn på 10 år? Hur fan ska jag kunna dejta dig?
Nej, men jag har alltså verkligen. Men det, ja gud, det var någon på tv som i ett datingprogram som sa det också, bara såhär, åh, jag vet inte om man öppnar en bubbelflaska för att jag typ dricker en gång per år. Mm. Eller så här, jag bara, ja, alltså, vi skulle ju typ inte kunna dejta på grund av, nu är jag pojkvän, men på grund av att alltså goda viner och bubbel och sånt, det är liksom en del av, det är inte en del av mitt liv, det är en del av vem jag är.
Mm.
Chips och bubbel. Alltså på riktigt. Vad är det bra kombo? Man bara, vi kommer inte hålla länge. Okej, men det var så intressant. Alltså det här är så intressant tycker jag. Och då ska vi också komma in på de tre återkommande. Och då kan du svara liksom kortfattat men tydligt, för sen ska vi gå in på de snabba liksom som är i slutet. Och då är det din idag relation till ångest. Hur är den idag? Vi var inne och snudda på den lite förut, ja. Men typ så här, hur är det en dag?
Alltså jag har levt med omedveten ångest väldigt länge. Jag har inte vetat att det har varit ångest för något år sedan. När jag verkligen har fått grepp om, ja men fan, det är ångest jag har. Så att jag har ju det till och från. Det kommer i perioder. Men ibland till exempel lägger jag upp en bild på sociala medier. Lägger jag upp en story på sociala medier. Efter några timmar då kan jag få panik och bara, nej men shit. Jag får så mycket ångest. Bara, vad fan har jag lagt upp den här bilden? Jag måste ta bort den. Och så bara, alltså jag får supermycket ångest. Det är så här jättejobbigt. Fast det är bara en helt normalt vanlig bild. Men jag vet inte, jag får jättemycket ångest. Jag har svårt att sova. För att det kan bli så mycket tankar i mitt huvud. Vad jag har gjort på dagen. Vad har jag lagt upp på min Instagram. Alltså vad som, alltså you name it. Alltså det är så mycket omedvetna tankar som bara kommer och det är helt omöjligt att stå bort dem. Kollar jag på en film och jag verkligen vill se den här filmen, så kanske mina tankar är bland ångesten någon helt annanstans. Och så bara cirkulerar det där. Och så är det skitsvårt att slå bort den. Så att jag krigar med den nästan varje dag. Alltså det är perioder som det är jättejobbigt och så släpper det. Och så jättejobbigt. Och vissa perioder då kan jag verkligen känna, fan vad ful jag. Alltså hur ser jag ut? Vad har jag för kläder? Ja men så här kan jag inte gå ut. Nej men gud, jag kan inte vistas ute. Hur mycket jag sminkar mig. Hur mycket jag fixar mig. Så nej men jag ser inte bra ut. Alltså det blir så här. Och innerst inne så vet jag ju ändå att jag är ju nöjd med hur jag ser ut. Jag är ju nöjd med, ja men mitt utseende, alltså jag har ju lärt mig att leva mitt utseende. Jag kan ju säga nu att jag tycker jag ser bra ut. Och jag försöker intala mig själv, men det är bara ångesten som är här nu som gör att jag känner så här. Folk kommer se mig på samma sätt som de såg mig för en vecka sedan. Det är bara jag själv som ser mig så här i spegeln.
Exakt.
Men det är jävligt tufft.
Och sen idag, hur är din relation till sex? Och det är ju en väldigt intressant fråga faktiskt, med tanke på liksom både när det ena och det andra.
Min relation till sex? Alltså jag har ju min womanizer.
Ja, exakt.
I'm done.
Men exakt. Ja, att rekommendera.
Gud, ja. Alltså den där manicken har ju fått mig att komma, alltså så många gånger så att det går inte att komma längre.
Alltså det är många som säger det.
Det är det sjukaste jag
vill med. De bara köper det till sina kompisar.
Ja. Men alltså du är typ inte ha sex med en kille efter att du har haft sex med den.
Men kan du ha, alltså komma av sex med en kille?
Alltså det är jävligt svårt.
Men det är det ju.
Gud, ja. I början så kunde jag absolut inte det. Utan det är typ när jag har lärt känna mig själv. Som har gjort att, ja men att jag kan göra det. Så att jag vet liksom, men vet inte killen hur han ska göra, så vet jag hur jag ska göra för att jag ska kunna komma. Men jag kan inte komma av bara ut och in sex. Utan Nej. Det måste vara liksom
lite allt möjligt.
Exactly.
Ja. Okej. Har du Tinder förresten?
Nej gud nej. Eller jo.
Nej.
Ja, eller oj. Men jag har Tinder, men det är ingenting jag använt. Okej. Nej. Alltså när killar ens alltså kontaktar mig via sociala medier, så brukar jag inte ens jag svara.
Varför inte då?
Men jag vet inte. Jag är en sån person som inte gillar att, jag hatar att prata telefon. Jag hatar att skriva sms. Jag hatar att skriva, ja men när det är via telefon. Jag tycker om att ha allting in real life. Så att det är killar som har skrivit till mig jättelång tid, kanske ett års tid, och jag verkligen inte har gett någon respons överhuvudtaget. Sen så träffar jag den här personen efter typ ett år, ett halvår eller ja, men vad som helst, och så bara klickar vi skitbra. Och så har man sett att han har skrivit till mig och försökt få kontakt med mig i typ ett år. Och jag inte har svarat. Men jag vet inte, det är typ, jag fattar inte, eller jag får inte intresse av att av någon som inte jag har träffat. Jag måste träffa personen innan jag kan få ett intresse för en person. För även om jag ser en bild och jag ser en text, så inte det hur personen,
nej, jag fattar, är. Jag fattar exakt. Jag brukar ta som exempel att typ vara på en hemmafest. Och man står i ett kök. Och det kommer typ någon och hämtar en öl. Och bara tja, typ presentera sig. Bla 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 står man och pratar, då får man så här okej. Så här är du i ett socialt sammanhang, så här ser du ut när du pratar och är, och den här energin har du liksom, omtyckt av många eller så här, ja men du fattar att man får värsta helhetsbilden. Så det är alltså, så det är så typ folk ändå, om någon vill ha ut dig på typ en dejt, ja, så är det bäst att träffa dig in real life först liksom.
Ja gud, ja, det är ju typ omöjligt att skriva DM till mig. Jag kommer inte svara.
Nu vet ni.
Jag gillar det.
Bara, det är omöjligt. Och idag, din relation till ditt utseende.
Idag, alltså jag trivs väldigt bra i mig själv. Absolut att jag har vissa delar som jag bara, men gud, det här vill jag ändra på, det här vill jag ändra på. Men vem har inte det? Alltså alla har ju det. Men annars, alltså jag trivs väldigt bra i mig själv. Och jag trivs bra i mig själv.
Det är skitnice att
höra. Alltså jag tycker det är så skönt att känna det idag, när jag verkligen inte gjorde det för några år sedan. Alltså jag trivdes inte alls i mig själv. Alltså både ingenting, alltså personlighetsmässigt, utseendemässigt. Jag kände mig bara i botten. Det fanns ingenting med mig själv som jag älskade för några år sedan. Men idag så gör jag det. Och av att jag gör det, så har det väl gjort också att jag kan liksom, ja men stå på mig. Jag behöver inte ha fler som står och backar mig ifall det är bråk eller så, som det har varit i Ex on the Beach. För jag klarar mig så jävla bra själv, för att jag vet vem jag är, jag vet vart jag står. Och ja, men jag är fan bra.
Gud, vet du, det känns faktiskt på dig att du känner så. Det är någon slags liksom sparkle där som bara, nej men I know I'm good. Liksom sådär.
Men jag kunde faktiskt förut, så kunde jag typ jämföra mig, om jag såg en riktigt snygg bra tjej, jag bara, men gud vad jag vill vara henne.
Ja, jag fattar.
Men idag, om jag ser en riktigt snygg bra tjej, då tänker inte jag, gud vad jag vill vara henne. Då tänker jag, jävlar vilken snygg brud. Ja. Henne vill jag vara kompis med.
Hon kanske är som mig. Men gud, det är ju underbart.
Så att jag tycker det är faktiskt jätteskönt.
Gud vad härligt. Jag blir så jävla glad av det här. Och du ska få komma in på de, jag brukar säga snabba frågorna, men det, alltså jag brukar också säga de raka, för det är liksom fråga, svar och bara det som kommer upp först liksom. I vilket sammanhang, om du fick måla upp en scen, är du som lyckligast? Alltså vad gör du när du bara så här, det?
Ja men alltså, när jag är lyckligast, det är ju bakom mixerbordet. Det fan, finns vad... ingenting som gör att jag mår bättre än när jag står och håller på med musik. Alltså jag älskar att DJa så inåt helvete.
Men gud, alltså DJa och föreläsa, det kommer bli en sån bra presentation när jag har med dig i podden framöver också. vad gör du alltid när du är ensam hemma?
Får jag säga min womanizer?
Nej. Du, alla dagar i veckan. Falla, alltså har det som sådär, men ja, det och typ så här, om du verkligen vill ha något mer.
Alltså, jag vet inte, jag tycker det är jävligt skönt med egen tid ibland. Jag bor oftast med folk, så att när jag får min egna tid, jag tycker det är superskönt. Jag tycker om att laga mat. Jag pratar väldigt mycket med mig själv. Jag tycker man får bäst svar då. Sätt på musik som är när jag lagar mat. Så kanske jag står och dansar, jag sjunger och jag är tomdöv i rösten. Men det är bara så skönt för man är själv. Man kan bara slow down och bara, ja, men göra det man själv mår bra av. Man tända ljus. Alltså jag gör allt. Och jag tycker det är så skönt. Det är ändå skönt med egen tid.
Oh, det är underbart.
Ja.
Gud, ja. Vad önskar du att fler visste om dig?
Oj, vilken svår fråga.
Tänk så om det är något speciellt typ. Bara...
Oj, vilken svår fråga.
Om du inte kommer på något så behöver du inte svara på den.
Vad folk visste om mig? Det enda jag kan tänka på, det är att, alltså, folk dömer ju mig väldigt fort. Utan... Alltså folk ser ju mig som den här hårda, tuffa tjejen med tatueringar och hon är så tuff. Men alltså jag är ju inte, alltså jag är tuff, men jag är inte så tuff som folk tror att jag är. Alltså jag har ju så mycket känslor inom mig och Jag är inte bara skalet som folk tror att jag är.
Nej. Bra svar. Vi står i en bar. Jag har mitt företagskort med mig. Du får välja exakt vad du vill. Du ska ta något som du tycker är svingott. Vad beställer du?
Oh. Företagskortet.
Ja, exakt. Du bara, vart ligger det? Ska vi gå nu?
Jag älskar färdigt menta när det kommer till shots. Det är typ ingen som gör det. Gud, jag såg din blick nu och du bara,
nej, men jag bara fattade så fort jag hörde färdigt. Jag bara, buh, buh.
Men alltså, jag hatade färdigt ett tag. Jag hatade färdigt. Men jag har jobbat nattklubb så länge så att folk har verkligen så tvingat mig att druckit det.
Det är en typisk nattklubbsgrej. Alltså.
Så när jag var tvungen att druckit det några gånger, så nu är det så här, men gud, färdigt menta. Varför beställer ni inte det? Det är det enda jag beställer.
Okej.
Men annars så hade du haft företagskortet så skulle jag nog säga skumpa. Alltså jag älskar ju bubbel. Gud, det är så gott.
Härligt. Och det godaste du vet i matväg.
I matväg. Alltså tacos kan man ju äta alla dagar i veckan.
Ja, men du sa ju det, oxfilé och tacos typ. Då är
men
du
det är
hemma.
Inte det här tråkiga Svensson tacobordet, utan det ska ju vara
mycket.
Ja, alltså det ska ju vara liksom mexikansk så här, tomatsalsa och du vet egen guacamole och du vet det ska vara.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information visit juvederm.com.
Bara liksom ett riktigt mastigt tacobord, inte bara gurka och sallad.
Det finns inga människor jag hatar så mycket som folk. Nu hatar inte jag jättemycket, men folk som gör för lite guacamole. Man bara, men är det här till barn? Vi är 8 personer, måste göra en hink. Punkt.
Alltså det sjuka är när jag äter tacos, det är att jag typ 4 alltså avokados själv.
Men jag minns.
Ja.
Har du någon favoritfilm? Som du har sett typ 10,000 gånger?
Nej, men jag har Gossip Girl.
Ja, nej, du gillar Gossip Girl.
Jag har sett den typ 4 gånger.
Shit, vad kul.
Jag älskar Chuck Bass.
Ja, men vem gör inte? Vill du ha barn?
Ja, gud, det vill jag ha. Jag vet att jag vill ha en tjej och en kille. Det är vad jag vill ha. Men jag tror att jag vill ha killebarn så mycket, så jag kommer säkert bara få tjejer. Och får jag bara tjejer, då kommer jag ju försöka tills jag får en kille. För jag vill ha i alla fall en kille.
Du kommer ha typ 8 barn.
Jag vill ha en son.
Sju tjejer och en kille.
Ja, så att man vet inte hur många det blir. Men en kille ska jag ha i alla fall.
Gud vad intressant. Alltså man vill ju typ följa dig jätte många år och bara se hur många barn det blir innan det blir en kille. Åh gud, den här. Du dör, flyger upp till himlen. Gud öppnar portarna och får syn på dig. Vad är det första han säger?
Oj, vad
deep. Den är så deep. Folk bara, men gud. Jag bara, ja. I don't know why I wrote that.
Det är du som har skrivit det.
Ja, men ja, det...
Alltså jag tror ju inte ens på Gud, så jag vet inte vad jag ska svara på den ryktet.
Nej. Nej, du behöver typ inte svara på det.
Det där är ju skitsvårt att svara på. Så jag vet ju inte om man ska tro på Gud eller djävulen, så vet man ju inte heller alltså vart. Jag vet ju hur jag tycker att jag står i livet, men man vet ju du, de ser på sakerna ifall jag ska hamna där eller här, alltså om det blir uppe eller ner. Liksom. Ah.
Men vad fan?
Jävlar, vad svår fråga.
Ja.
Jag hoppas att han säger welcome to paradise,
ja.
Mona Lisa.
Ja, ja, men superbra. Och den sista frågan. Vad är det bästa med att vara du? Och det kan också tolkas, vad är det bästa du vet med dig själv?
Det bästa med mig själv... Ja, alltså jag tror en av sakerna är att alltså jag bryr mig väldigt mycket om andra. Speciellt de som står mig väldigt nära, mina tjejkompisar. Det blir ju verkligen min familj. Så att jag bryr mig nästan mer om dem än vad jag bryr mig om mig själv.
Mm.
Så jag är väldigt omtänksam. Sen så tycker jag alltid att det är väldigt jobbigt varje gång man får en sån här fråga. Vad är det bästa om dig själv? Man bara, vad är det bästa med mig själv? Jag tycker det är lika jobbigt varje gång. Men gud vad jobbigt. Jag tycker det är skitjobbigt när jag ska prata bra saker. Nej, men jag om mig fattar. Själv.
Men gud, det finns ju massor. Själv bara, hold my beer.
Ja. Jag tycker fan. Alltså jag vet att jag är en jävligt bra vän.
Ja.
Så att jag tror fan att det är typ det bästa hos mig, att jag är en jävligt bra vän.
Mm. Du, det är ingen dålig grej alltså. För det finns ju inte supermånga.
Nej, alltså liksom. Jag har så mycket vänner som har inte varit bra mot mig. Typ som de som har legat med mitt ex till exempel. Det är ju saker som jag aldrig skulle kunna göra.
Nej.
Så att jag känner väl att ja, men det, den bästa egenskapen hos mig kanske är att jag är en väldigt bra vän.
Ja, alltså jag måste säga att det har varit en otrolig alltså, resa att få sitta och lyssna på din berättelse. Och du har ju varit helt, alltså du har ju krigat på bra, om man säger så. Och jag vill typ innan jag så här rundar av bara säga det, att med det du har varit med om och... upplevt och tvingats gå igenom, så hoppas jag att du typ resten av ditt liv omger dig med väldigt så här fina människor som är liksom snälla, omtänksamma, som du inte ska behöva ha konflikter med eller förklara dig för, eller som dömer dig eller som på något sätt gör att det skaver lite i skon liksom. För du, nej, men du förtjänar fan allt bra liksom.
Men det är också en sak som, alltså, som jag har lärt mig att de som är bra för mig och det är de som jag håller kvar.
Ja.
Är en person inte bra för mig så kapar jag direkt bandet.
Bra.
Det är jätteonödigt att ha alltså, människor, falska vänner eller så runt omkring sig som inte ja, men ger någonting tillbaka ifall de får någonting. Det är bara jätteonödigt. Så det har jag också lärt mig.
Bra.
Mm.
Och lycka till med allt. Och alltså musikkarriären, fan, det, jag tror att det kommer gå hur bra som helst. Hoppas vi får se dig mer tv. Hoppas att du, fan, om du skulle vilja det, typ föreläsa. Alltså jag tror att du kan göra vad fan du vill. Och du får väldigt gärna komma tillbaka och gästa podden igen, vilket jag tänker att vi ska göra, för då ska vi prata om lite mer som vi inte pratade om idag, som ni kommer vara väldigt nyfikna
på. Det är så mycket att prata om.
Men ta hand om dig och till mina lyssnare nu, vart kan man, du har din Instagram, har du någon YouTube-kanal eller har du något annat, din musik, alltså vart hittar man dig?
Nej, alltså jag har min Instagram just nu.
Och där följer man, där kan man följa med på vad du gör och...
Ja, men precis.
Ja, precis. Tack så jättemycket. Ta hand om dig.
Men tack själv. Kul puss. Att jag fick komma hit.
Ja, jättekul var det. Puss och kram. Ta hand om er där ute och ta hand om varandra.
Puss, puss.
Hold up. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.